And we hope that this is not the last. And most of the time when he's been here, it's always been a very fruitful and enjoying evening. So I hope we will have the same here. This evening will be led by Jörgen Knutsson, who's going to take over in a few minutes. But before I give him the floor, I just want to, on behalf of all of us, say Mazel Tov, as Ambassador just became 42.
Okej, vi ska få tolkning ikväll av Eva-Helene Modén. Är det ljud på den här? Det verkar dåligt. Ja, okej. Ambassadören kommer med tolk att prata i ungefär 45 minuter. Sen tar vi en paus och så fort vi kan förser oss med fika och lämnar ett stort bidrag till Magen David Adom. Som tack för att vi får fika här. Och sen fortsätter vi med lite frågor. I just told them that you're going to speak.
Go on, go on. Okay. Ignore me. I'm not important tonight. Go on.
You're important enough microphone now together with your interpreter. Jag tror att jag sa allting som behöver sägas så här i början. Jag kommer att hålla i frågestunden sen. Alltså, vi är 45 minuter program nu, sen fika och sen frågestund. Okay. Varsågod, Eva. Welcome, Mr. Ambassador.
Thank you.
Tack så mycket. Jag inte förstod det.
Well, to talk with this simultaneous translation is like to talk with an echo.
With an
echo.
Ja, just det, att tolka så här är som att prata med eko.
It's too loud, the volume. Okay. Now it's okay? Okay.
Är det bra?
Okay. So do you guys see the presentation? Okay. So the subject is a little misleading. It's not exactly what it is, but it would serve us. Some of the slides here would serve us later.
Det här ämnet täcker inte vad jag ska tala om ikväll, men en del bilder kommer jag att använda.
Yours doesn't work, I think. This should be
louder.
Elevated a little bit. So I want to thank you for being with us tonight here. It's always a great pleasure to address people that have interest in what's going on in Israel.
Tack för att ni kom hit ikväll. Det är alltid roligt att tala inför människor som är intresserade av vad som händer i Israel.
If you would like to follow us and see more updated information as events roll, you can go to the Facebook of the embassy, to my Facebook, and get more information.
Vill ni ha mer aktuell information så kan ni gå in på ambassadens Facebook-sida eller på min.
Okay, now let's dive into the subject.
Låt oss dyka ner i ämnet.
Well, the subject is Israel. I assume that most of you can recognize this little spot, the white spot here.
De flesta av er vet vad det är för en liten prick här nere.
That is called Israel.
Kallas Israel.
You know, they joke and say that Israel is the only country on earth that appears on the map real size.
Israel, man brukar skoja och säga att Israel är det enda landet i världen som när man ser det i naturlig storlek på kartan.
This is more or less the real size of the state of Israel.
Så här, den här storleken har Israel.
To get a dimensional when it comes to numbers, look at the numbers here. Every one kilometer, square kilometer in Israel is about 1,000 square kilometers in the Arab Islamic world.
Den här motsvarigheten alltså är skalan då en centimeter motsvarar 1,000 kilometer. Och då kan vi jämföra med den islamiska världen.
What you see here, the yellow countries around us, the neighborhood we are in, is not all the Islamic and Arab world. There are we don't see here many other countries like, you know, Malaysia, Indonesia, that are far away from our region, but still they are part of this block of Islamic Arab countries.
Här ser vi de närmaste islamiska länderna, närmast Israel. Men det finns ju många andra som inte finns med på kartan som ligger längre bort.
And why am I doing this comparison of Israel vis-à-vis the Islamic and Arab world?
Och varför jämför jag Israel och den muslimska islamska världen?
It's not because I love doing it. It's because this group of nations declare itself very anti-Israeli, and a great deal of those countries are declared enemies of the state of Israel.
Det är inte för att jag tycker det är roligt, utan för att många av de här länderna har uttalade fiender till Israel.
There is an organization that is called the Islamic Nations Council.
Det finns en organisation som heter Islamska nationella nationsrådet.
And this is the organization, in simple words, of the Islamic and Arab nations, consists of 57 votes in the UN.
Och de står för 57 röster i FN.
Okay, so this is the size, and when you look at the people, we were talking about the territory, that one square kilometer in this tiny place called Israel meets about 1,000 square kilometers in the Arab Islamic world. These are the proportions.
Så här har vi proportionerna, en centimeter i Israel, förlåt. En kvadratkilometer i Israel är 1,000 kvadratkilometer i den islamska världen.
Good. There are strong mathematicians here. That's good.
Ja. Det är mattelärare här.
And the number of people, when you we compare the people of Israel, the Jews in Israel, comparing to the Arab Islamic world, it's about 1 to 200. One Israeli citizen would meet 200 urban Islamic citizens in those countries.
Och när det gäller invånarantalet så motsvarar en Israel motsvaras av 200 i den islamska världen.
So this puts us into perspective that I assume that roughly you understand what the perspective is before watching these numbers, but this would give you a better description of these proportions.
Ni hade säkert en aning om de här proportionerna, men det blir lite tydligare så här.
Now we will look into our neighborhood, a little diving inside, and see that this little country, Israel, this is what it is. Those are the boundaries. We have the Golan Heights here. We have Judea and Samaria, the territory, occupied territories as they are defined here. And
här
you
har
see
vi
that
alltså grannarna. Vi har landet här först då, Golan och de så kallade ockuperade områdena.
And the Gaza Strip.
Och Gazaremsan.
So
som omger Israel.
When you look at the territory, let's compare it now to Sweden. It's the territory of Israel without the Gaza Strip, the territories, Judea and Samaria, and the Golan Heights, is 20,700 square kilometers.
Och Israel, om man bortser ifrån de ockuperade områdena och Gaza och Golanhöjderna, så motsvarar det 20,700 kvadratkilometer.
Well, this is comparing to 450 square kilometers of Sweden.
Jämfört med 450 kvadratkilometer i Sverige.
In other words, you can take this Israel and fit into the territory of Sweden 22 times.
Israel får plats 20 gånger i Sverige. Förlåt,
if you'll take the size of Israel, it is about 2/3 of Småland.
Det motsvarar ungefär 2/3 av Småland.
If Småland is small, Israel is smaller.
Om Småland är smått, så är Israel ännu småare.
If you'll take the 2/3 of Småland that is Israel, and you'll add to it the Golan Heights, and the territories, Judea and Samaria, and Gaza, you'll still won't get to the whole territory of Småland.
Och tar man 2/3 av Småland och lägger till då Golanhöjderna, Gaza och de ockuperade områdena, så får Israel så kommer man ändå inte upp i Smålands storlek.
So when it comes to the population, we are very similar, 8.5 already, 8.4 to almost 10 million in Sweden. It's very much similar.
Så det är, folkmängden är ungefär densamma i Sverige och Israel.
So now with this little territory, with this proportion of people comparing to the vast Islamic Arab world.
Så det här lilla området jämfört med de gigantiska områdena i den islamiska världen.
Still, Israel is the most talked subject worldwide when it comes to conflicts.
Så när det gäller konflikter så är Israel det mest omtalade landet.
The number of people assassinated in the war in Syria in the last 5 years, more or less, since it started.
Antalet mördade människor i Syrien de senaste åren sedan kriget började.
It's touching the 500,000 people.
Närmar sig 500,000.
500,000 people in 5 years.
500,000 människor på 5 år.
This is, listen carefully.
Lyssna noga nu.
This is 4 times larger than the number of people that lost their lives in the Palestinian-Israeli conflict ever since.
Och det är mycket större antal än de som förlorade livet, som har förlorat livet i Palestina-Israel-konflikten. Förlåt, 4 gånger mer. 4 gånger mer än de som har dött i den konflikten.
So I think that the conclusion is that something in the proportions of the coverage of this conflict vis-à-vis the realities in our region and beyond, something is sick here.
Så det är någonting sjukt med proportionerna här med tanke på hur mycket uppmärksamhet Israel får i förhållande till allt annat som pågår.
Okay, now we can look at the map that would show us how tiny Israel again is comparing to the whole Middle East, and this would give us all the colorful countries around us. You know, we have diplomatic relations with Egypt,
and we have
with Jordan.
Vi har diplomatiska relationer med Egypten och Jordanien.
It still leaves us very much dependent. If Sweden is viewed as the northern isolated country in Europe.
Men om Sverige är det nordligaste isolerade landet i Europa.
Up north.
Långt upp i norr.
Still you can take a bus from here to anywhere you want in Europe.
Så kan man ändå ta en buss härifrån vart du vill i Europa.
You can't do that in the Middle East.
I Mellanöstern går inte det.
We theoretically we can cross to Egypt and we can cross to Jordan, but it's very unlikely that the Israelis would do that for very good reasons.
Vi kan korsa gränsen till Egypten och Jordanien, men israeler har goda skäl och kanske inte göra det.
Okay. Now this is a very important map because it shows how in 1947
den här kartan visar hur 1947
the UN came with a program of splitting the territory of the then Palestine to 2 states. One would be for the Jewish people and one for the Palestinian people.
När FN kom med förslag att man skulle dela landet, dela området Palestina som det hette då, i en judisk och en palestinsk stat.
It was called the partition plan, and the decision, there was a committee that went to Palestine to, on behalf of the UN, to check what are the possibilities of solutions to this land when the Brits would leave it.
Så man skickade en delegation från FN som skulle ta reda på möjligheterna att dela landet efter att britterna hade lämnat det.
And the solution that they came up with and they brought it to a vote in the UN was to split this territory in between Jews and Palestinians, and this is the partition plan that the UN supported.
Så man röstade fram i FN då den här delningsplanen som den heter.
So you can see here the Arab states in yellow and the Jewish state in orange.
Så den judiska staten är gul och den palestinska, förlåt, tvärtom. Den judiska staten är orange och den palestinska är gul.
And all this in accordance and with the support of the UN.
Och allt med FNs stöd.
And this was voted in the UN.
Det här röstades igenom i FN.
29th of November 47.
Den 29 november 47.
And approved. And approved. It was approved. The resolution was passed by a majority.
Ja, det röstades igenom.
And the reality at this moment on the 29th, on the eve of the 30th of September, okay?
Så kvällen till den 30 september.
Was very obvious. A Jewish state and a Palestinian state,
var det väldigt tydligt att det fanns en arabisk och en
would be established with the international community supporting it.
Och med stöd från det internationella samfundet.
No need for wars. Two states would be established independently with no need to struggle, to fight and to terrorize one another.
Inga mer krig. Man skulle leva sida vid sida och inte terrorisera varandra.
The problem is that while Jews all over the world, my parents told me how they went out to the streets in Romania then.
Problemet var att judar runt om över hela världen, mina föräldrar berättade att de gick ut på gatorna i Rumänien.
And all this is documented not only in Romania but worldwide. When Jews were so happy that at long last they will have their own sovereignty, their own territory, and they would be dependent on Germans or Swedes or others, they would have their own state.
Judarna var så glada att de äntligen skulle få sin egen självständiga stat och slippa vara beroende av Tyskland och Sverige och andra länder.
The other countries, all the countries around us, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, Syria, Lebanon, Iran, all of them.
Alla våra grannar
took this as the most terrible resolution that could have been decided upon by the international community.
Uppfattade den här resolutionen som den värsta som kunde drabba världen.
And they rejected it.
Och de förkastade den.
And they said they will fight the Jewish state because all of this territory belongs to the Palestinians. And it's not the Palestinians that lived here that fought the war. It's the whole Arab world that said this belongs to the Palestinians and we will help them take this from the Jews.
Judarna skulle bort och det var inte bara de palestinierna som tyckte det utan hela den arabiska världen lovade hjälpa till att bli av med judarna.
So the result was that when the Brits left the Palestine, immediately there was a war staged by the Arab world against the Jews.
Så direkt när britterna hade lämnat landet så utbröt krig.
Because Jews were not accepted by Muslims and Arabs around us. This is the source and the reason for the conflict is this till this very day.
För judarna accepterades inte av palestinierna, araberna runt omkring oss. Och det här är grundorsaken till oroligheterna nu.
In this war, in a very miraculous form, Israel not only survived but won the war.
Men Israel inte bara överlevde utan de vann kriget.
This is what Ben Gurion was referring to, that Israel is a miracle.
Det var det Ben Gurion menade när han sa Israel är ett underverk.
And when looking at Israel, he says that if you don't believe in miracles, you can't be realistic.
Och han såg på Israel och sa den som inte tror på under är inte realist.
Because it was really amazing to see how this very few Jews, there were 500,000-600,000 Jews, large number of them were survivors of the Holocaust that had no military experience.
Här fanns då 5,000 judar, varav många var överlevande.
How they survived organized militaries of Egypt, Lebanon, Iraq, and Syria, and they won this war.
Hur de vann över egyptier och de stora länderna runt omkring.
And now, winning this war is the number one problem that we have till this very day.
Och att vi vann det kriget är vårt stora problem idag.
Though we did not stage it, we did not want it.
Vi planerade det inte, vi ville inte ha det.
It became our soul's source of problems.
Så blev det ändå vår stora problemkälla.
Because the Palestinians and the Arab world did not want to see any Jewish state established in Palestine, no matter what the size is and who exactly are the Jews that would live in.
För palestinierna och ingen i hela arabvärlden ville ha någon judisk stat, oavsett hur få judar det var.
And this brings us to the number one problem of this conflict that is not discussed, especially not in Sweden.
Och här kommer vi fram till det stora grundproblemet i den här konflikten och det diskuteras inte i Sverige.
If you'll zoom out from the continuous problem of terror here and terror there and the Iran attacks. And the number one problem is the hatred of Jews by Muslims and Arab countries alike in the whole world.
Vi har terror på många olika håll i världen idag, men grundproblemet är den judiska staten.
I know that everybody is very much concerned with increasing antisemitism in Europe.
Många av er är säkert oroade över den ökande antisemitismen
including
i världen.
In Sweden.
Inklusive i här i Sverige.
But I'll tell you, you shouldn't be worried because if you look at what happens in this world, those democracies in Europe with all this increasing antisemitism, there is a government and the things are under control somehow.
Men ni behöver inte oroa er för att staterna, länderna i Europa, de har kontroll.
At least in these countries, it is forbidden to be antisemitic. It is not politically correct. It's illegal, and the government is trying to prevent it.
I de här länderna är det åtminstone olagligt att vara antisemit, att uttrycka antisemitism, och de gör någonting åt det.
But if you look at what happens in other regions in this world,
men i andra områden i världen,
the largest figures of antisemitism in this world are not in Europe, with all the increase of antisemitism in Europe.
Den värsta antisemitismen, den största, finns inte i Europa.
It is in Arab and Islamic countries.
Det är de arabiska, muslimska
länderna. In those 57 states that I was referring, in most of them, you'll find a rate of antisemitism that is getting closer to 100%, over 90%.
I 57, nästan 57 av de här länderna är man snart uppe i 100%
antisemitism. In most of these countries, the antisemitism is so high without even having Jews at all.
I vissa av de här länderna är antisemitismen otroligt hög trots att det inte finns några judar i landet.
And this is a terrible, horrible thing
that
comes back to the state of Israel, the contemporary state of Israel, today's Israel.
Som drabbar dagens Israel.
Because, as we mentioned, the proportions are one Israeli to 200 Muslims and Arabs around the world.
För som sagt, Israels befolkning motsvarar en till 200... En på 200 i arabländerna.
And we mentioned the fact that we are one Jewish state, one vote, and there are 57 countries that are Arab Islamic nations, and they have the vote of 57 countries, 57.
Okay. Israel har en röst och de andra arabländerna har 57.
Now, where all this is taking us to?
Vart vill jag komma med detta?
It's taking us to a reality that I will come later on to describe. Okay,
we'll go to something else. Som jag ska gå in på strax.
Those proportions are not only theoretical. When we look at what happens to Israel today, as we speak, we see the coverage of missiles from our neighboring country of Israel.
Det här är inte bara teori, utan vi finns inom räckhåll för missiler i det här området.
You'll see the range of missiles coming from Iran, from Iraq, from Syria by Hezbollah.
Vi ser räckvidden på missiler.
From the Gaza Strip, you'll see that the land of Israel, the tiny land of Israel, is covered many regions by all those sources combined of missiles.
Och så Israel ligger mitt i prick för alla de här olika missilerna från Irak och Iran och Syrien, Hezbollah i Libanon.
And why am I referring to missiles? It's not because I'm paranoid.
Och jag talar inte om missiler därför att jag är paranoia.
It is because in the Gaza Strip you have tens of thousands of missiles. In Hezbollah in Lebanon you have over 100,000 missiles.
För i Gaza finns det tiotusentals missiler. I Libanon, Hezbollah har över 100,000 missiler.
Iran is prepared with the best of missiles possible, with the possibility in the future to carry nuclear weapon as well.
Så Iran har de absolut vassaste och senaste missilerna som så småningom kan bära kärnvapen.
So we are talking about very tangible threats over the state of Israel.
Så hoten mot Israel är väldigt påtagliga.
If these missiles would be, you know, when you go into a show, whether it's a theater or a movie, and you see a gun put into a drawer at the beginning, most probably it will shoot at some moment later.
Om man går på teater eller ser på film och någon stoppar en pistol i en skrivbordslåda eller något, så anar man att den kommer att användas så småningom i filmen.
So those missiles are here not for fun and just to accumulate it and enjoy having it.
Så de samlar inte på missiler för som ett fritidsintresse.
As we have seen already, some of them were used and the piling up numbers do not bring good news to Israel.
Så högarna som växer med missiler, det är ingen god nyhet för Israel.
Okay, now in addition to all this, the size of Israel has been mentioned.
Dessutom,
the threats were mentioned, and now if you look at the size of Israel when it comes, let alone the missiles. The missiles, we are covered by missiles from all directions today.
Missilerna kan komma från alla håll idag.
But look at the map that I show here of how narrow is the waist of Israel. The
distance in between, här ser man det smalaste stället i Israel.
The distance between Tel Aviv, that you know very well,
mellan Tel Aviv
to the West Bank is less than 20 kilometers.
Knappt 2 mil mellan Tel Aviv och Västbanken.
So you don't need to have, you know, the best Russian or American missiles produced yesterday.
Så man behöver inte de senaste missilerna från Ryssland och andra länder.
And those borders are penetrated. You can penetrate. You can cross the border. It's not a full sealed border.
Och det är ingen förseglad gräns, utan det finns gränsövergångar där man kan.
So we have the risks of missiles being shot from far away, and we have the very tangible possibility of people crossing and coming and into Israel and killing us.
Så missiler kan komma från långt ifrån, och även människor kan komma över gränsen och döda oss.
And with the expectations from Israel to provide the Palestinians with some labor, some work, this risks of being killed by them are very daily, and as we know, they have happened and they probably will happen.
Israel erbjuder ju jobbtillfällen, och många kommer och arbetar inne i Israel, men det innebär också en risk. Och många har blivit dödade.
Now, what does it all mean?
Vad innebär detta nu?
I think that the first and foremost problem is we should remember this is a strategic problem. The number one strategic problem I mentioned, it is the world ignoring the main problem, which is the terrible hatred of Jews by Muslims and Arabs. And I'm not talking about extremism.
Det stora grundproblemet är alltså att man bortser ifrån hotet från Israel.
I'm talking about state policies, governments.
Jag menar regeringars policy, så inte bara enskilda individer, utan på högsta nivå.
To hate Israel is you don't have to be an extremist. You don't have to deal with terrorism. You hate Israel is being an average Egyptian.
Det handlar inte om att vara extremist, utan det kan finnas antisemitism hos medelegyptien.
Because this is what the governments are encouraging during decades.
Det är vad regeringarna uppmuntrar till.
It's a prevailing situation encouraged by governments and very legitimate.
Det är en pågående situation som uppmuntras av regeringarna, och det får grönt ljus.
Now, don't be mistaken. When they hate, they don't hate Israelis.
Ta inte fel nu.
They
de
first and foremost hate Jews.
Det är judar de hatar.
I'm not saying it to frighten you.
Jag säger inte detta för att skrämma dig.
I'm saying because this is a fact of life.
För så är det, är bara så.
If you'll follow what is shown on TV programs in the Arab world during the Ramadan.
Om man ser på arabisk TV under Ramadan.
During a month that the nights are a kind of a social getting together of all the family.
När kvällarna innebär att familjerna samlas.
You will watch the most antisemitic programs on earth.
Så sänder man de mest antisemitiska programmen i världen.
Jews slaughtering kids and drinking their blood. All the elderly of Zion stories, you know, such nonsense.
Judar som kidnappar barn och suger deras blod och massa andra dumheter.
This is what is shown on national TV in Arab Muslim countries.
Det visas på TV, på riks-TV i muslimska länder.
So now if we analyze the reality, what does this mean, each foot in a different world? It means
så vad innebär det att ha en fot i båda världarna?
It means that Israel is physically stuck in the Middle East. There's no doubt that we live there. This is where we go to sleep and we wake up in the morning.
Israel sitter fast, kan man säga, i Mellanöstern.
But we don't belong there. We belong to Europe. This is our DNA. We are democratic. We respect human rights. We you know, the whole story. We are nothing short of what Sweden is when it comes to our moral values.
Men när det gäller moraliska värderingar och annat så tillhör vi västvärlden. Vi är demokratiska och vi arbetar för mänskliga rättigheter.
But obviously the fact that we are in the Middle East is a kind of a big cargo over our backs that we have to carry daily.
Men det faktum att vi finns i Mellanöstern är som en stor ryggsäck som vi måste bära.
If we add to this the splitted personality that we have, that we are physically in one place but we don't belong to our region, because this region has a totally different conduct and way of being.
Den personlighetsklyvning som det innebär att ha en fot i varje värld, att vi lever där men vi har ett helt annat tänkesätt.
If we combine this to a Muslim and Arab world that hates Jews and Israel.
Och det i kombination med en hel arabvärld som hatar judar och Israel.
You get a quite deadly combination.
Så kan bli det en ödesdiger kombination.
Because we want very much to belong to this Western club and
för vi vill gärna vara med i västerlandets klubb.
Trade, go and visit, share scientific research, so on and so forth with Europe.
Vi vill handla och besöka och dela utväxla uppfinningar och så vidare med väst.
But each time we are reminded by terrorism and by our neighbors repeating reminders of you are not wanted in this region.
Men hela tiden så möts vi av terror och att orden att ni hör inte hemma här.
When we deal with this, we have to follow the standards of our companions in this club of Western societies.
Och när vi tar itu med det här och ska bemöta detta så handlar vi som om vi tillhörde väst.
Our neighbors are not supposed to do that.
Våra grannar ska egentligen inte vara där.
Surely not the terror organizations that can do whatever they feel comfortable to do.
Och terrororganisationerna som gör vad de vill.
In this sense,
de kan göra vad de vill.
This is the first time in modern times
that det är första gången i modern tid
that there is a democracy fighting against whole series of non-democracies and terror organizations.
Att en demokrati kämpar mot andra icke-demokratiska länder och terrororganisationer.
In a war in which there's no battlefield.
I ett krig som inte har något slagfält.
The battlefield are our cities, our citizens.
Slagfältet är våra städer, våra invånare.
These are the future wars in this world.
Och så kommer framtida krig att gå till i vår värld.
There's going to be less and less battlefield.
Det blir färre och färre slagfält fysiskt.
And we are the pioneers, so to speak. We were chosen
vi har blivit utvalda till att the vara first pionjärer på det här området.
To be tested in this reality and very harshly tested.
Och vi blir hårt prövade och hårt testade för att se om vi klarar.
I don't think that international law is prepared for such a reality. This is a new phenomenon in this world.
Och det är ett nytt fenomen som internationell lag inte har hängt med på.
So now let's take it back to our realities. Having said all that,
återgå till verkligheten då.
We go back to Israel being one state with one vote and we don't have many friends that would support us.
Israel är en stat med en röst. Vi har inte många vänner som stöder oss.
And this is not because we are terrible.
Och det är inte för att vi är så hemska.
It is because we don't have so much to offer.
Det är
We don't have so much to offer.
Vi har inte så mycket att erbjuda.
The other big group that I've shown in territory and numbers, urban Islamic group.
Den arabiska islamska gruppen, de har områden och
consists
de har
of 57 votes.
De har 57 röster gemensamt.
That in a global world of today.
Som i världens global, i den globala världen.
Are very important.
Har väldigt tyngd.
You need those votes for your country's interests, be it in now as we speak in Sweden, the Security Council, and it's not only a Swedish thing. I'm not in a fight with Sweden.
Och de här
it's a repeating scenario.
Man ser till sina egna intressen, till exempel nu i säkerhetsrådet och att Sverige
it is
skulle
obvious,
vara en del av det.
It is obvious that when you need votes, you will look for them. And how do you look for them? If there's one country called Israel, and they offer one vote, and if you are not that nice to this country, you can earn the votes of 57 other countries. You can imagine what would be the result, be it Israel or any other country. I'm trying to be very logical here.
Söker man stöd då, så kanske man inte söker Israels lilla stöd, utan man vänder sig till de många länderna som, och om man är emot Israel då, så är det större chans att man får deras stöd.
So here is something that I would call modern antisemitism.
Så här är någonting som jag vill kalla för någonting mer än antisemitism.
The awful hatred in the Arab Islamic world that we have mentioned.
Så den antisemitismen i den islamiska världen som jag nämnde.
Is transformed into votes against Israel.
Omvandlats i röster mot Israel.
Not because we do the wrong thing.
Inte för att vi handlar fel.
It is because it is easy in this global world to vote against anything you don't like.
För att det är lätt att i den här globala världen rösta mot någonting, vad som helst, som du inte gillar.
When you look in the Western societies, world countries, look at the Samis in Sweden, or
om vi ser till samerna i Sverige till exempel,
or be it Palestinians in or Muslims in France.
Eller muslimerna i Frankrike.
Those are democracies. They have internal mechanisms to deal with the rights of minorities, to prevent discrimination of minorities.
De länderna är demokratier som har då principer och lagar som reglerar hur man behandlar minoriteter.
But if you take one level up the whole story, not to the level of societies and individuals, take it to the level of countries.
Men flyttar man upp det på nationell nivå då?
When there is a country among the nations today,
that det finns ett land bland alla nationer idag.
That has one vote and no supporters,
som har en röst men inga understödjare, inga vänner.
But has so many others that are so much against it to the level of hating it.
Men som har så många motståndare och som hatar till och med.
It's very easy to take any resolution you want in those organizations against this country.
Så det är väldigt lätt att fatta vilka resolutioner som helst mot det här landet.
For the simple reason.
För ett enkelt skäl.
In the international global world, in the UN and its agencies.
I världssamfundet, till exempel FN och dess underorganisationer.
There is no up to down moral values that are imposed.
Så finns det inga gemensamma moraliska värderingar.
There is no Secretary General of the UN that would prevent Sweden or any other country from voting whatever they want to vote because this is not moral and it's not acceptable.
Ingen generalsekreterare skulle hindra till exempel Sverige att rösta därför att det strider mot morallagar.
Everybody votes as it pleases.
Alla.
No explanations are demanded and you do whatever you wish and you want, no need to explain to anyone.
Alla röstar precis som de vill och behöver inte förklara sig inför någon.
So this is how repeatedly the same country that has only one vote and hated by so many others.
Så pågår det hela tiden, det här landet som har bara en enda röst och så många andra motståndare.
Is discriminated.
Diskrimineras.
And there's nothing we can do about it.
Och vi kan inte göra någonting åt det.
The tough luck is that it is Israel.
Sorry.
The tough luck is that this country is Israel.
Ja, det är, och detta landet är Israel.
And The sad thing in all this is that it's not only the group of nations that hate us that leads these policies.
Och det sorgliga är ju inte att de här, det finns vissa länder då som går i spetsen för den här policyn.
The need of the free world, the democracy, for the votes of the others, so to speak, is so obvious that they depend on it. So they would knowingly vote against Israel because this is what they need when they would like to have support on their issues.
Så länderna i väst, de söker stöd från Israels motståndare för sina särskilda intressen för att få igenom och få det genomröstat.
So this is how this perpetuum mobile, the ever going machine,
och så fortsätter det i all oändlighet,
of discrimination of Israel is functioning.
Så funkar diskrimineringen mot Israel.
And there's nothing we can do about it.
Och det är ingenting, vi kan inte göra någonting åt det.
And this is how a terrible image of the only democracy in the Middle East is created.
Och så skapas en nidbild av den enda demokratin i Mellanöstern.
Very sadly, with the help of the free world.
Tyvärr med den fria världens hjälp.
With the support of the free world, knowing what they support.
Med den fria världens stöd som de vet vad det är de stöder.
With the votes of Sweden many times.
Och ofta även från Sverige.
We hear very much how Sweden and other European countries are very much for bringing the parties together. Ja. But what we see in practice
Sverige
are votes that are very much anti-Israeli.
Sverige och många andra länder arbetar för att man ska ha gemenskap mellan länder, men det är ofta riktas
repeatedly.
Mycket ofta ständigt mot Israel.
Sometimes it's such an absurd. Look at the Syrian issue.
Ibland är det riktigt absurt, the UN, som när det gäller Syrien till exempel.
Every General Assembly, September to December, this is the General Assembly getting together in New York. Every year there is a resolution, anti-Israeli resolution, the Israeli practices on the Golan Heights. When we say the Israeli practices on the Golan Heights.
Det finns alltså FN har ett arbetsår från september till september, och när det gäller Israel då så handlar det här om Golanhöjderna och hur Israel beter sig där.
There are many resolutions, but this is one of them, the most absurd one.
Men den mest absurda resolutionen är.
So when we save Syrians, when we bring them to our hospitals, we are condemned for our practices.
När vi räddar syrier och hjälper dem över gränsen och ger dem vård, så anklagas vi för det vi gör.
When women in the Palestinian Authority are discriminated because this is the nature of what the Palestinian Authority's practices are, it is Israel that is accused by the UN.
När kvinnor i den palestinska myndighet inom palestinska områdena diskrimineras, för det är så palestinska myndigheter fungerar, så får Israel skulden.
Look at the Human Rights Council. This is the most absurd thing. This is a council in Geneva, a UN organization that examines the practices of human rights in different countries.
Rådet för mänskliga rättigheter i FN undersöker de rättigheterna i olika länder.
This is a body that is very much respected in Sweden because Sweden is a human rights superpower.
Och det är en organisation som har hög status i Sverige, för vi arbetar ju väldigt mycket för mänskliga rättigheter. Vi är supermakten för det.
In this council, in the last 10 years, they exist 10 years more or less.
De har funnits i 10 år, och de sista 10 åren.
There were 11 inquiry commissions put in place to examine the human rights practices in different regions.
Så har FN beställt då hur man efterlever de mänskliga rättigheterna i olika områden.
Six of the 11 were inquiries against Israel.
Det var 11 stycken undersökningar och 6 var riktade mot Israel.
The only democracy in the Middle East was investigated 6 times by the most respected human rights body, and the whole rest of the world was examined 5 times.
Så Israel undersöktes vid 6 tillfällen vid denna respekterade mänskliga rättigheternas råd, och hela övriga världen 5 gånger.
This is something which is sick, nothing short of sick.
Detta är ingenting annat än sjukt.
I'm not mistaken by choosing my words.
Jag skräder inte orden här. Jag säger precis vad jag tänker.
My predecessor, the predecessor, Evi Manoh, some of you know him. He was ambassador here. He is now our ambassador.
Min föregångare.
He defined this with the full support of our government as a psychic phenomena of the international community when it comes to Israel.
Han beskrev detta med Israels regerings stöd, att det var ett psykiskt problem bland västländerna.
And this is with support of Sweden.
Och det fick Sveriges stöd.
Time and again.
Om igen får det Sveriges stöd.
So when we see all this, so what all this combined means, means that there is a growing up public opinion that is anti-Israeli.
Så allt detta sammantaget innebär att det finns en offentlig, alltså det ökar bland vanligt folk, anti-israelismen ökar bland vanligt folk.
Because if a Swede in Sundsvall turns on his TV, Mr. Sven Svensson, and he hears repeatedly how Israel is condemned.
Om Sven Svensson i Sundsvall sätter på TV:n och ständigt hör hur Israel beter sig illa.
And if he listens how repeatedly Israel is condemned by the Human Rights Council and by the UN.
Och han hör hur Israel fördöms av rådet för de mänskliga rättigheterna och så vidare.
From his point of view I can understand him very much when he says the hell with Israel. What's going on here?
Så kan jag förstå när han säger dra åt helvete Israel, för vad ska han tänka?
But he doesn't know how the whole UN is grabbed, kidnapped and taken by others.
För han vet inte att FN är kidnappad av andra.
This is the reality.
Så ser verkligheten ut.
And this Sven Svenssons and John Smith in the US and in Great Britain and whoever it is in other countries, they create public opinion that leads their government
to medelinvånarna i de här olika policies. Länderna påverkar sina regeringar att ha en viss inriktning.
And you have, when you have a growing number of Muslims in most European countries.
Och när antalet muslimer ökar i de flesta europeiska länder.
When in Sweden right now as we speak we are talking about a minority of 7% of Muslim citizens.
I dagsläget har vi 7% muslimsk minoritet i Sverige.
In no way they are all terrorists. And in no way they are all haters of the state of Israel, but still
alla är absolut inte Israelhatare och terrorister.
But still there is a significant number of them that come from the Middle East and they are taught from day one the hatred of Jews and Israel.
Men ett ansenligt antal har kommit från Mellanöstern och de får lära sig att hata Israel.
And this is why you see growing antisemitism in Europe.
Och så ser vi då hur antisemitismen växer i Europa.
It is combined with the old traditional European antisemitism.
Och i kombination med den gamla antisemitismen i Europa.
And when it comes to Israel, it doesn't bring any good news.
Och när vi i Israel hör det så är det inga goda nyheter.
Because if all that I've described is not enough.
Och som om det jag har beskrivit nu inte räcker.
You have today internal pressures of these minorities on their own governments.
Så har du in grupper som pressar inifrån pressar sina regeringar.
So the result is again to apply different standards on Israel. Israel.
Så när det gäller Israel så råder andra måttstockar.
I have many examples how special standards are applied to Israel and not to other countries. We don't have enough time.
Det finns många exempel på hur Israel särbehandlas, men jag hinner inte gå in på det.
There are such examples, believe me.
Det finns såna exempel, tro mig.
The most terrible things when it comes to us, to Israel itself,
det värsta när det gäller själv,
of all this combined.
Av allt detta som jag har nämnt nu så är det värsta som drabbar oss i israeler.
Is the fact that when we come to defend ourselves militarily.
Är att när vi försvarar oss då militärt.
There are different standards applied to our self-defense against the Palestinians or from the Palestinians.
Så gäller andra principer för vår självförsvar än för palestinierna.
Less than 2 years ago in the summer there were over 50 days of fire from Gaza And in to Gaza.
För två år sedan var det drygt 50 dagar av beskjutning från Gaza och in i Gaza.
The whole world, including Palestinians and the leftists in Sweden, were very much alarmed by Israeli practices. When they don't do anything, we don't see them in the streets when 500,000 were killed in Syria. But they were very much in the streets in Europe and in Sweden those times.
Ja, då var hela världen på benen när detta hände, men när det hände i Syrien så är det ingen som säger så mycket, men när detta hände då under kriget så var hela världen på benen.
When Israel was practicing the best military practices of any Western military.
När Israel utövar den bästa militärmoralen i hela västvärlden.
Not according to my standard, but according to professionals, military experts.
Inte enligt min måttstock, utan det är proffsen som säger det.
When we did better than the Americans or the Brits.
Sorry,
when we did better than the Americans and Brits and the French in other places in the world in the same circumstances when they had to fight in heavy populated areas.
När vi hanterade bättre att strida än vad amerikaner och britter har gjort under krig när det gäller tättbefolkade områden.
Oh, when we did this with all these practices that we had, of course that there were also civilians that were killed, but there was all possible effort to prevent it.
Av allt vi gjorde så är det klart att civila råkade illa ut, men vi gjorde allt vi kunde för att förhindra det.
We were taken as a country that perpetrates genocide and all these accusations.
Vi anklagades för folkmord av alla möjliga organisationer.
Everybody forgot what was the reason for all this thing, the self-defense of our own citizens.
Alla glömde vad det handlade om, att det var självförsvar från vår sida för att försvara våra invånare.
And now why am I digging into this? Because I want to compare this to something else.
Varför gräver jag nu i detta? Jo, jag vill jämföra det med något.
I want to compare this with the conduct of the international community in the case of Daesh, the Islamic State terror organization.
Jag vill jämföra det här ländernas agerande med deras agerande i förhållande till IS, Islamiska staten.
Without yet any shot in Washington or in any other European country.
Utan ett enda skott från den här organisationen mot Washington eller andra europeiska länder.
They all came together to understand that they have to create a coalition to fight it.
Så samlades länderna för att diskutera att man skulle skapa en koalition för att bekämpa IS.
That's very good.
Och det är ju bra.
I'm not against it.
Jag är inte alls emot det.
But you have, as we speak, airplanes of the Western coalition, it's called.
Men den västerländska koalitionen har ju flygplan.
Sweden that criticizes Israel very much is part of it.
Sorry, Sweden.
Sweden that criticizes very much Israel practices in Gaza is part of it.
Ja, Sverige som har kritiserat Israels handlande i Gaza är en del av den här koalitionen.
They are part of this coalition not with airplanes, but they participate in the coalition otherwise.
Inte med flygplan, men på annat sätt.
This same coalition is bombarding civil infrastructure.
Den här koalitionen bombarderar, de bombar civil infrastruktur.
There are hundreds of kids and civilians non-involved that are killed.
Hundratals barn och civila som inte alls har med saker att göra blir dödade.
Nobody even knows about it.
Och ingen känner det ens till det.
Because this is a justified cause.
För det här är en rättfärdig situation, en rättfärdig sak.
And I'm only half cynical.
Och jag är bara halvcynisk nu.
Because I think it is important. It is important to try and prevent this terrorism.
För jag tycker det är viktigt att man motarbetar terrorism.
But half of me is still cynical because we are talking about practices that are much more lousier than ours in Gaza.
Men jag är helt cynisk när det gäller att mycket av det här är mycket fulare än vad vi gör i Gaza.
With much less intelligence of what those forces are doing.
Med mycket mindre underrättelsekunskap om vad de här länderna gör.
And still and yet the whole world was up in a demonstration of anti-Israeli preventive political attack when we were engaged in Gaza.
Och det var mycket protester när vi var engagerade i Gaza.
And nobody talks about these practices today, about what's going on with the civilians.
Men ingen talar om det vad som händer med de civila idag i andra på andra ställen.
I'm not calling to stop the coalition forces from doing what they do.
Jag vill inte hindra koalitionen från att ingripa.
I trust that there are genuinely efforts to prevent uninvolved from being killed and injured.
Jag litar på att man gör allt för att undvika att skada civila.
But still and yet, if you compare this, how Sweden is already engaged in protecting its own citizens from this terrible organization.
Men Sverige till exempel är ju engagerade i att skydda sina egna civila i den här organisationen.
But at the same time, Sweden and other countries are so critical to Israeli practices.
Men samtidigt är andra länder och Sverige och andra länder så kritiska mot Israels agerande.
This is not a double standard. This is a terrible standard against Israel.
Det är inte bara dubbelmoral, det är en fruktansvärd immoral kan man säga.
And this is where it takes us. All the situation that I was describing, this is where it takes us. It takes us to the very tangible difficulties to defend ourselves.
Så hela den här situationen som jag har beskrivit nu med olika bilder leder oss fram till den svåra situationen som Israel befinner sig i för att kunna försvara sig.
Now you'll ask, okay, so what can we do?
Så kanske du frågar, vad kan vi göra då?
Well, I assume that first of all, we have to talk about the terrible antisemitism against Jews in Israel by those countries and by their citizens and not be shy about it. Those are facts of life.
Vi ska inte sopa under mattan den här antisemitismen bland länder och privatpersoner i olika länder. Det är ett faktum.
We have to oppose the very lenient understanding line in Sweden of terrorism against Israelis.
Vi måste våga avslöja det här att man är mesig när det gäller terrorismen.
And we have to voice our voice.
Och vi måste höja våra röster.
Because the only way to bring about the change is to reflect public opinion to our governments.
För det enda sättet att förändra är att vi talar om vad vi tycker till våra politiker.
This is the advantage we have in democracies. Public opinion is taken into consideration.
Ja, det är den plikten det innebär att leva i ett demokratiskt land, att man påverkar sina politiker.
When there is no public opinion that would push towards this end, it will never happen.
Så finns det ingen allmän opinion, så kommer ingenting att hända.
And now it sounds gloomy. It sounds very pessimistic.
Det låter kanske dystert och pessimistiskt.
The problem is that this is what it is.
Men så ligger det till.
I think that if in this 30th and during the Holocaust there was an awful, terrible genocide of the Jewish people.
På 30-talet så skedde det ett fruktansvärt självmord på judar. Folkmord på judar.
With many knowing about it.
Många kände till det.
And you know, thinking what to do, if to do, and they did nothing.
Och de funderade fram och tillbaka vad man kunde göra och gjorde ingenting.
Maybe except towards the end, a Raoul Wallenberg story at the end of the extermination of the Hungarian Jews, so it was helpful somehow.
När nästan alla ungerska judar var utrotade, så kom i alla fall Raoul Wallenberg och gjorde någonting.
I'm afraid that this terrible injustice towards individuals.
Den här fruktansvärda orättvisan mot individer.
Is today practiced against one state?
Vänder man idag mot en enda stat?
With the international community taking part of it, including the free world that knows exactly where it goes.
Och världssamfundet deltar i detta, väl medveten om vart det leder.
It is very difficult to convince majorities that are, I wouldn't say brainwashed, but somehow brainwashed by repeating messages that are not correct and not reflective of realities.
Och det är väldigt svårt att övertyga människor som, jag skulle nästan säga, är hjärntvättade att tänka annorlunda och tänka om.
So yeah, it's not It's not optimistic.
Så bilden är inte ljus.
But today we can't give up to pressures on Israel.
Men vi kan inte ge efter för trycket mot Israel.
To enter into adventures of a theoretical peace treaty with the Palestinians.
Och diskutera en teoretisk fred med palestinierna.
In a reality in which the Palestinians are split.
I verkligheten så är palestinierna delade.
And when there is a Palestinian president that cannot even visit half of this his people in Gaza for 7 years.
Och en president med en president som inte ens kan hälsa, besöka sitt hälften av sitt folk i på 7 år.
When the Middle East is on fire, the whole world is pressing Israel to reach a peace agreement with a lame duck that is a Palestinian president that cannot deliver anything.
Med hela världen i brand så pressas Israel att sluta fred med en mesig anka som inte uträttar någonting.
When we had this fire for 50 days almost 2 years ago, it ended towards the end of August 2014.
För snart 2 år sedan hade vi det här kriget som höll på i 50 dagar och slutade i augusti.
The Swedish comment to that was less than 2 months later, a month and a half later, recognition of a Palestinian state.
Och det svenska svaret på det kom 2 månader senare med att man erkände en palestinsk stat.
Sweden that did not even make the phone call for this president to try and stop the fire from Gaza.
Sverige
because he can't.
Sverige som inte ens ringde ett enda telefonsamtal för att hindra den här beskjutningen från Gaza.
Recognized him and the half of the territory that he can still visit.
Vi erkände honom och hälften av det palestinska territoriet som stat, ja, just det.
The empty, totally empty argument that speaks only for Swedes but not address realities.
Det är bara tomma argument från Sveriges sida.
That Sweden is strengthening the weakest part to the conflict.
Man säger att man stärker den svagaste parten i konflikten.
Is an absurd, is a scandal.
Det är en absurd skandal.
Because what Sweden did is granting the Palestinian political support because there's no state that has been created as a result of this recognition.
Man ger den palestinska staten sitt stöd för det kanske kommer att bli så att det blir en stat.
So what was created is a support of Sweden to the strongest party to be stronger.
Ja, så egentligen så stöder Sverige den starkare parten att bli ännu starkare.
Because the Palestinians enjoy the support, as I mentioned, of the majority of the world nations.
För palestinierna åtnjuter större de flesta ländernas stöd i världen.
The additional support of Sweden doesn't change anything here.
Sveriges stöd betyder ingenting i sammanhanget.
If any party to this conflict needs political support, it is Israel.
This
is the weakest party politically speaking.
Om det är någon part som behöver stöd i den här konflikten så är det Israel politiskt sett.
So I don't think that the declarations of Sweden of the good intentions to play a constructive role in between the Palestinians and Israelis.
Så jag tror inte på Sveriges roll som medlare i den här i konflikten mellan oss.
Is translated into reality. Exactly the contrary has happened.
Så när det kommer ner på verkstadsgolvet så har absolut ingenting hänt.
The Swedish recognition of Palestine made the Palestinians stronger in their belief that there is no need to negotiate directly with Israel.
Det svenska erkännandet av Palestina ledde till att palestinierna blir ännu mer övertygade om att det behövs inga fredsförhandlingar med Israel.
What they do is they have their president Abu Abbas that goes from one capital to the other.
Abbas han bara går och reser från den ena huvudstaden till den andra.
With red carpets.
Med röda mattor framför sig.
Waiting for him and he declares the right things for the European audience.
Och han säger rätt saker för den europeiska publiken.
Because he knows exactly what he's supposed to say.
För han vet precis vad han ska säga.
Because he comes from an environment, Arabic and Islamic environment, where there's no freedom of press or any freedom at all.
Han kommer från den arabvärlden som inte har någon pressfrihet eller några friheter alls.
And he can be cynical, and you will see him very nice when he speaks in Sweden.
Och han ser så trevlig ut när han kommer hit och talar i Sverige.
And at the same time he will do exactly the opposite when he comes back home.
För när han kommer hem igen så säger han raka motsatsen.
But this is very difficult to grasp in Sweden because Sweden is a democracy.
Men Sverige har väldigt svårt att förstå det eftersom vi är en demokrati.
With all the freedoms and to see how leaders would behave in such a different form, I think is less perceived as possible here.
Och vi kan inte föreställa oss att våra politiker skulle agera som han.
So I think that I'll wrap up here and if there is still some time for questions, I'll leave some time for questions.
Jag kommer att ge lite tid för frågor om det finns tid för det.
I want to thank you for being patient and listen.
Tack för att ni hade tålamod och lyssnade.
And I'm ready to answer your questions. Enjoy the fika and I'll be waiting for you to come back.
Och jag är beredd på att svara på era frågor. Ha en trevlig fikastund.
Want to leave at half past in 20 minutes?
Yeah,
nu är det så här, ett litet ögonblick.
Maybe do the fika after I leave.
Ja, vi har faktiskt inte mer än ungefär 20 minuter kvar av ambassadörens tid. Han måste dra vidare till ett annat uppdrag. Och mitt förslag är, jag hoppas ni inte skriker högt, jag vet hur viktigt fika är i Sverige, men mitt förslag är att vi faktiskt tar de 20 minuterna till att prata med ambassadören. Sen fikar vi i lugn och ro, ger generöst bidrag till Magen David Adom och samtalar med varandra. Är det okej? Det var något nej, men en klar majoritet för ja. So we'll have the fika afterwards.
Good.
And
okay.
We'll have questions now. Jag kan ta, jag kan. Yes, din fråga.
Can you please say who country is chairman of human rights in the United Nations?
Vilket land är nu ordförande för FN:s människorättsorganisation?
Well, honestly I don't know. It's rotative, but it doesn't change.
Saudi Arabia.
Okay, well this maybe now I wasn't checking because this is a repeating scenario. You have Iran, Syria, Saudi Arabia, it's rotative. And many times you have those countries that are judging Israeli practices. This is, yeah, it's
just
crazy,
nu
crazy
är
world.
Alltså ordförandelandet Saudiarabien och det har tidigare varit Iran och så. Det är det vanliga att ordförandeskapet i detta människorättsråd som kritiserar Israel är de länder som inte vet någonting om människorätt. Yes.
Okay, on a little different subject, but of this anti-BDS conference of the United Nations.
Yes.
It was in the General Assembly Hall.
Yeah.
Do you know how many official United Nations ambassadors participated?
Well, no, I don't know, but I assume that not that many, but there were.
There was also an anti boykott samling i Förenta Nationerna. Hur många av Förenta Nationernas ambassadörer deltog i den samlingen? Jag vet inte, säger ambassadören, men jag antar att de inte var så många. Varför kan president Abbas bara besöka hälften av sin befolkning?
Because in the summer of 2007 there was a revolution taking place in Gaza. Hamas threw the Palestinian Authority out of Gaza and took over forcefully.
Därför att 2007 så tog Hamas makten med vapen i hand och kastade ut den palestinska administrationen ifrån Gaza.
They threw people from the ninth floor, killed them and took over aggressively in a very brutal way.
De som tillhör den palestinska administrationen på Abbas sida, de blev mördade på de mest brutala sätt, nedslängda från 9 våningars höjd och så vidare.
And they are very much against what the Palestinian Authority in Ramallah is doing, talking about peace with Israel.
Och i Hamas så är man alltså väldigt mycket emot att tala med Israel som
so,
den
palestinska administrationen ibland gör. Him to go back to Gaza. And he hasn't visited since 2007. It's half of the, almost half, 40% of his population.
Det är 40% av hans befolkning som han alltså inte har kunnat besöka sedan 2007. Okej. Okay.
Peter.
There was an article in a Christian. You made a reply to Karin Hammar in Dagen.
Mm-hmm. Yes.
Ja. Och det var väldigt bra svar.
It was very good.
Men hon påstod att Israel stjäl vatten från Palestina.
Israel is stealing water from Palestine.
Finns det ingen chans att säga sanningen och få det här registrerat hos Ulla-Karin Hammar?
I en artikel har Ulla-Karin Hammar sagt att Israel stjäl vatten ifrån palestinierna. Finns det inget sätt att få sanningen registrerad hos Ulla-Karin Hammar?
Well, I assume that there is if there is a dust storm on the moon right now, Karin Hammar would say that Israel has to do with it.
Om det är en dammstorm på månen så kommer Ulla-Karin Hammar säga att det är Israels fel.
Anyway, to be serious, when it comes to water, the repeating allegations of Palestinians that are met with a lot of sympathy in Sweden.
För att göra det enkelt, de här anklagelserna är felaktiga.
Are totally false. We provide the Palestinians with more water than we are supposed to according to the agreements with them.
Vi ger, de är helt felaktiga, vi ger den palestinska befolkningen mera vatten än vad vi har lovat dem i Osloavtalet. Det här kan jag flika in, har samfundet Sverige och Israel gjort en hel del på och det finns mycket information att ge om det. Det kan vi ta efter
what
att ambassadören kind, har lämnat
what oss. What she would never tell you is that the Palestinians have no law and order within their circles.
Vad hon inte berättar är att det finns ingen lag och ordning på de palestinska områdena.
So you have every individual digging a well in his garden.
Så var och en gräver sin brunn där han tycker att det är lämpligt.
And the sewage water goes out with no treatment.
Och man behandlar inte sitt avloppsvatten, det bara rinner ut obehandlat.
And all this is of course to be blamed on Israel.
Och allt det här är förstås Israels fel.
This is how it works.
Det är så det fungerar. Eva?
As an Israel citizen, I want to have peace. I don't want to send my children to war again. What is the best way to do it?
Well, first of all,
vilken är bästa sättet att undvika att Oded får skicka sina barn i krig igen?
Well, I think that the best news is that everybody in Israel agrees with you, and I think all political parties would share the same opinion. Everybody has a different style how to do it.
Alla de politiska partierna i Israel håller fullständigt med om detta. De har bara lite olika sätt att uttrycka det.
Something that you can't say about the Palestinians.
Men det kan man inte säga om palestinierna.
Now, I'm sure that there were opportunities that were missed in the past.
There were many
opportunities that were missed.
De har missat, palestinierna har missat många tillfällen, möjligheter under det förflutna.
But I know it. I don't assume I know that as we speak there are many efforts that are done and there are things that we will hear probably very soon.
Och jag vet inte som jag antar utan jag vet att det händer faktiskt väldigt mycket, görs, tas många initiativ och jag tror att vi kommer att få höra om dem ganska snart.
The problem I've mentioned, the hatred towards Jews in the Arab world, is the problem today. Not less of Israel, but of the Arab world as well.
Det jag nämnde om hatet mot Israel i och ju judar i arabvärlden är ett problem inte bara för Israel utan för arabvärlden.
What I mean is that there are governments today in neighboring countries that would like very much to live in peace with Israel.
Vad jag menar är att det finns regeringar i grannländer till Israel som verkligen önskar att de fick leva i fred med Israel.
But they have neglected the education of their own population to think peace.
Men de har glömt bort att utbilda sin egen befolkning i att tänka fred.
And the hatred they have disseminated for so many years.
Och det hat som de har låtit genomsyra samhället under så många år
prevents them today from officially negotiating with the state of Israel out loud in the open.
Hindrar dem att idag öppet samtala och förhandla med Israel om olika saker.
For that reason, for them being afraid from their own population.
Eftersom de är rädda för sin egen befolkning.
They have a lot of cooperation with Israel.
Så de har ändå mycket samarbete med Israel.
But it's confidential.
Men det är hemligt.
So it depends much more on our neighbors than on us. We are willing to extend any helping hand, and we do that as we speak. The problem is they look at us as the mistress. They want us to come at night and leave early morning.
Så vi ger faktiskt rätt mycket hjälp, men problemet hos dem är att de vill ha oss som en älskarinna som bara kommer om natten, inte syns på dagen.
Jag skulle vilja fråga, jag undrar, du använder de här begreppen, Västbanken, Palestina, ockuperade områdena. Är det för enkelhetens skull?
Yes, I use these terms because this is the common language. Everybody speaks in these terms. If you'll ask me, the occupied territory is not the right term. The right term is disputed territories.
Ja, jag använder de här orden därför att det är så man talar här i Sverige. Om du frågar mig så är inte de ockuperade territorierna ockuperade utan de är omstridda områden.
If I would teach now in a course in the academy, I would change the whole terminology. But this takes a long time to explain all of this. It is disputed territories because it is a fact. It's not me manipulating the information. This is a factual thing. The territories, Judea and Samaria, were not taken from anyone. They belonged to no one. They were in the Jordanian hands, but nobody recognized their right to have these territories. It was a result of a war. When we took it from the Jordanians, it belonged to no one.
Om jag skulle undervisa i ett formellt sammanhang så skulle jag ändra ordvalet högst väsentligt, men det är så här man pratar. Men verkligheten är att det är inte ockuperade utan omstridda områden, för det var ingen som ägde dem. Jordanien förvaltade dem under den här tiden, Västbanken som kallat, men vi tog dem i ett krig där vi blev anfallna.
So the term occupation occupied territory is a legal terminology. It's not a factual one. The factual one is disputed because they are disputed. Now there will be international law experts that will tell you it's occupied, and there will be those that tell you no, it's not occupied. That's why it is disputed. It is exactly, and this is how I answer to Swedes, especially officials, when they look at me, oh my God, these are disputed, it's occupied. And I'm telling them, hold on the eve of the new government in Sweden, the legal requirements for Palestinian recognition were not met according to the 8 years long-standing government prior to this government and other governments in the EU. Suddenly comes a new government in Sweden and decides that there's no problem with international law. What does it mean? That international law is a very accordion. It is different dimension and you can look at it from different angles.
Begreppet ockuperade områden är alltså en legal term, kanske man hellre skulle säga politisk, men i alla fall det betyder att den internationella rätten är ganska medger ganska mycket tolkningar. Det finns de som anser att det är ockuperat och de som anser att det inte är det utan det är omstridda områden. Dra en parallell med under massor av år så ansåg Sverige att den här palestinska myndigheten inte var en stat. Sen kommer det en ny regering och plötsligt är det en stat. Så betyder det att den internationella rätten har ändrats? Nej, det betyder att den kan tolkas olika. That's good.
One shot, two birds.
Yes. Tack, jag kommer från Trollhättan. Jag vill tacka ambassadören för det stöd han gav till oss när vi blev utsatta för en attack i Trollhättan förra året. Men den händelsen visar verkligen hur dubbelmoralen fungerar i Sverige, därför att i Trollhättan så sköt ju polisen den här ynglingen, men man resonerar helt olika mot vad man gör mot Israel. Bara några dagar senare så anklagade ju utrikesministern Israel för att ha utomrättsliga avrättningar. Det var en ögonöppnare för många om den här dubbelmoralen ifrån Sverige gentemot Israel.
Thank you. Yeah. You're right.
What's the public opinion in Israel concerning occupation? Is it occupied territories or is it not?
Well, since we're a pluralistic country, but really pluralistic.
Vi är ett verkligt pluralistiskt samhälle.
Sometimes wildly pluralistic.
Vilt pluralistiska många gånger.
You'll have those that will tell you that no, it's not occupied.
Så finns det de som säger nej, det är ingen ockupation.
But I think that politically speaking, most of the political parties are ready to put an end to this occupation or whatever the definition is, with a peace agreement that would put an end to this awful situation.
Men jag tror att huvuddelen av alla politiker i Israel är beredda att göra slut på den här ockupationen så att man får slut på hela den här obehagliga historien.
The problem is that we don't see a viable counterpart that would take the control and give us the only thing we need, security.
Men vi ser ingen livskraftig motpart som kan ge oss det enda vi behöver, nämligen säkerhet.
I can tell you that without the Israeli support to Abu Mazen in or Abu Abbas, as he is called here, in Ramallah, you would be history in 2 weeks and Hamas will take over.
Utan Israels stöd till den palestinske presidenten Abu Mazen så skulle han vara borta inom 2 veckor.
So in other words, to sum it up, to be clear, this is not an occupation of colonialism. It's not expansionism. It's occupation that we are stuck with, not willing to be stuck with.
Det här är inte kolonialism, det är inte någon ockupation för att utvidga territoriet. Det här är en ockupation som vi har råkat hamna i och fastnat i.
It could have been solved easily decades ago with a counterpart that would take it, control it, and give us the only asset we want, security. Stop terrorism, stop killing us. That's the only thing we want. Right after 1967 war, a year later, there was the Khartoum conference. The whole Arab League said no to Israel, no to negotiations, no, and Israel is blamed for not being supportive for peace.
Kunde ha varit löst för decennier sedan, men ett år efter kriget 67 så var det konferensen i Khartoum med de tre nejen. Nej till förhandlingar med Israel, nej till fred med Israel och det tredje. Nej till erkännande.
Last one.
One last question. Hur stor fara utgör IS, Daesh, för Israel?
Well, this is one of many for us, unfortunately. At the long run, of course, it is a danger to Israel. But for the time being, we have them in Sinai. You know that this is an organization that works like McDonald's. Sorry for the comparison. No hard feelings towards McDonald's. McDonald's is a chain of stores that works with franchise.
Det här IS är ungefär som organiserat ungefär som McDonald's. Ingen kritik mot McDonald's, men det är alltså ett namn som där varje affär är franchising företag.
They are looking for terrorist organizations in different regions in the world, and they give them the right to use their name.
De tittar McDonald's. Efter terroristorganisationer runt om i världen och så ger de rätten att använda namnet Daesh.
They come with a prescription of their standards.
De kommer och talar om hur det ska vara.
If you serve the same terrorism,
och om man då ger samma sorts terrorism som de står för,
you become a Daesh McDonald's.
Så blir man Daesh McDonald's, IS McDonald's.
So we have them. We have them in the Sinai Desert, not in large numbers yet, but we have them. And it doesn't bring good news. Not to us too, of course. But we have many others to deal with before we get to them.
Vi har dem till exempel i Sinai, inte i något stort antal, men vi har dem, men vi har många andra att ta tag i och hantera innan vi kommer till IS.
Okay. Thank you very much. I have a train to catch. So
tack.
I'm sorry, I won't even be able to share the fika with you.
Jag skulle ha velat fika tillsammans med er, men jag måste hinna med ett tåg.
Well, it's not exactly the Israeli approach to run away, but I have to run away. Thank you. Thanks a lot. Pleasure to be here.
Då så. Då hoppas jag alla verkligen stannar och fikar. Och när vi har tagit fika så kan vi väl faktiskt sitta ner en stund och se om vi har anledning att föra ett organiserat samtal.